biografin Tage Danielssons tid berättar Tages änka Märta Stina hur de under 1950-talet åker runt bland Medelhavets olika öar. Menorca, Elba och Malta. Men efter att de sommaren 1960 stötte på Korsika blev det inga fler öar. Makarna Danielsson ville bara återvända till Korsika. Korsika är en bergsklippa i Medelhavet, både dramatiskt och lummigt blommande. Med klippor som brant störtar rakt ner i havet samt skogar av korkek och kastanj. Med ängar och betande får. Det är vackert. Familjen återvände och hyrde återkommande otaliga sommarhus innan de slutligen bestämde sig för att slå till stort. De byggde ett eget hus uppe på en bergstomt nära Santa Maria Fidjanella, en liten by på Korsikas sydvästkust. Makarna var själva mycket engagerade i den franska arkitektens ritningar. Märta Stina berättar. Tage fick åka ner till Korsika, jag vet inte hur många gånger, för att kolla och prata med dem. Han hade ett tålamod som jag verkligen beundrar. Han gjorde allt för att vi skulle få det så bra som möjligt. Det blev ett underbart hus. Utsikt över fyra byar, vattnet och berget. Det var helt fabulöst. På Korsika hittade familjen Danielsson sitt paradis. Tills de inte längre hade det. Under 1970-talet hade den separatistiska gruppen FLNC systematiskt genomfört bombattentat för att påkalla uppmärksamhet för sin politiska agenda. I Propriano, närmaste korsikanska staden till makarna Danielsson, sprängde terrorgruppen Slaktarens butik. Vi kan anta att slaktaren var av fransk härkomst här då. Nyåret 1983 hade familjen firat på Korsika. Och efter att fru och barn återvänt till Sverige stannade Tage kvar för att jobba i lugn och ro. När han efter några dagar åkte till Nice placerade FLNC en bomb i huset. Och sen fanns det inte längre något jordiskt paradis på en klippa i Medelhavet för familjen Danielsson. Istället fanns där en rykande krater avsett att symbolisera frihet, eller terror, eller båda två. FLNC, eller Fronte di Liberazione Nazionale Corsu, ville skapa ett självstyrande Korsika där korsikanernas öde låg i korsikanernas händer. Det påminner inte så lite om ETA i Baskien eller den mängd med nationalistiska grupper som med fredliga och eller militära medel kämpade för ökad självständighet för små europeiska folkgrupper. Året är 2020 och historiepodden är tillbaka i etern. Idag berättar vi små episoder om små folk i det, nåja, stora Europa. Robin Olofsson heter jag, Daniel Hermansson, han är med, nu åker vi.
Välkomna, välkomna till år 2020.
Det låter som science fiction.
Ja, det är inte jättelätt att springa upp för en trappa med två vattenglas i högsta hugg och sen kasta sig framför en mikrofon och trycka på play och sen rabbla upp en inledning.
Ja, lite andfådd.
Det blir lite andfådd.
Jag är väldigt förkyld också.
Mm.
Det har varit ett tuff julledighet för mig.
Ja, just det har du. Och Danielssons, vad då blir de av med sin stuga där, eller vad var det?
Ja, deras storslagna, fabulösa sommarhus sprängdes av korsikanska terrorister.
Aj. Ja, det här med småfolks historia, ska vi prata om det här alltså?
Ja, ska vi försöka snäva in vad avsnittet egentligen handlar om?
Ja, alltså det... Ja, gör det.
Det är inte hober.
Nej.
Eller haflings. Eller rumpnissar. Inte heller är det hattifnattar eller småknytt. Utan det är i själva verket, vad ska jag säga, minoriteter eller överlag inte speciellt talrika grupper i Europa som ser sig själv som ett eget folk.
Ja.
Några andra kriterier tänker jag att de flesta, eller de som jag kommer nämna, har ingen egen stat.
Nej, det är ju själva grejen här.
Ja, det är väl en av grejerna, men absolut, så kan man ju säga. Och vi kom...
I och för sig, alltså, vi skulle ju kunna ha pratat om...
Walesare.
Ja, och sådär. Mm. Har de en helt egen stat, verkligen?
Nej, de är med i en union.
Ja.
Men det är nog viktigt för dem ändå att Wales är Wales och
absolut.
Inte England.
Ja, nu börjar vi snurra in oss i en massa olika garnistans logiska resonemang direkt där. Vi återgår till ämnet.
Ja, men vi kommer inte heller prata om små folk i Norden.
Det blir inga samer.
Inga samer, inga tornedals. Ja, men det skulle vara oerhört styrmoderligt att trycka in våra nordiska minoriteter i ett gottepåseavsnitt.
Ja, nej, så kan inte.
Tornedalningarna 12 minuter. Ska de vara nöjda med.
Nej.
Och idén till det här är att vi bland annat har läst och använt Ingmar Carlssons, det är en gammal diplomat. Och han har skrivit en bok som heter De små folkens historia.
Mm.
Där gjorde han avgränsningen åt oss. Den här våren 2020 så är vår ambition också att vi ska återinföra det älskade inslaget Vem är hen? Nu när Daniel Hermansson har gjort sitt andra puniska krigets serie, eller sin andra puniska krigets serie, så är ju när kommer Vem är hen den vanligaste frågan vi får.
Du var ju också med och gjorde den här serien.
Ja, så är det ju.
Påpeka.
Men de frågorna var ju oftast riktade till dig.
Mm, men nu är det Vem är hen som är tillbaka här kanske då?
Inte i det här avsnittet. Nej. Och inte i nästa avsnitt heller.
Nej, vi behöver ju hjälp först.
Ja, för vår kungörelse här är egentligen, vi vill att ni gör mycket av jobbet åt oss. Och skriver Vem är hen-ledtrådar?
Ja, och hur ska man skicka dessa och så vidare då?
Vår mail är historiepodden@outlook.com. Och då så här, de som man vill att du ska läsa till mig, då skriver man i rubriken till Daniel.
Just det.
Då känner du igen ditt namn och du klickar på rubriken.
Det är jag som öppnade mejlet så att säga.
Ja, och till Robin, då är mejlet till mig. Men ledtråden är till dig.
Ja, ja.
Och för den som har glömt, det är en person eller en händelse. Mm. Och så är det 5 stycken olika nivåer där 5:an ska vara väldigt svår och 1:an ska vara väldigt enkel.
Väldigt svår, alltså det får ju vara, det där kan ju tänka ut, det får ju vara någon rim och reson ändå.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En sak som jag har funderat lite på när vi har förberett det här avsnittet, det är den rent känslomässiga aspekten av det hela. Alltså många av de här berättelserna är ju typiska nationalistiska berättelser. Och en stor skillnad mellan Midgård och Europa, för att fortsätta den här Sagan om ringen, Hober och så vidare, jämförelsen, det är att Hober är ju cirka 1,10 lång, har håriga fötter och god aptit. Men människor är ju människor, oavsett om de kallar sig walesare eller kimbrer eller bretonner.
Mm.
Så det är något annat som utgör den uppfattade nationella särarten. Och när jag jobbar med sånt här med mina elever så brukar jag använda historikern Anne-Marie Thies. Här är ett citat från DN. Hon talar om det moderna nationsbildandets IKEA. Kunderna skruvar själva ihop sina konstruktioner, men bitarna är ungefär detsamma. Inspirerande bergstrakter, äkta och konstruerade nationalspråk, äkta eller påhittade hjältedåd, flaggor och hymner. Idén om nationalstater består av ungefär samma beståndsdelar. Byt ut namnet på frihetshjälten, färgen på flaggan och den speciellt viktiga regionen bara. Och flera av de berättelser som jag har läst inför det här avsnittet är typiska sådana berättelser under 17, 18 och tidigt 1900-tal, när först nationalism och romantik och sen nationalromantik blir väldigt viktiga inslag, så blir olika folkgrupper medvetna om att vi är inte som fransmän, vi har den här särarten och så vidare. Och det jag tänkte på när jag var inne på den här rent känslomässiga aspekten är att det är ju ganska enkelt att känna att nationalism i Kroatien och Serbien på 80- och 90-talet, eller i Tyskland på 30-talet, eller för den delen i England på 20- och 10-talet, det är en ganska så här farlig och dålig kraft. Men jag tror nästan alla har svårare att känna samma sak när man pratar om en underdog. Alltså gissningsvis så är det fler där ute som sympatiserar med katalaner eller kurder eller bretonner eller walesare än tyskar och engelsmän.
Det är bara för att det är en underdog i så fall.
Ja.
För det finns ju ingen annan skillnad.
Nej. Nej, det är ju...
det är bara själva antalet människor,
ja,
som gör att det väcks någon form av tycka synd om känslor.
Ja. Ja, men för jag tänkte på det. Jag har läst mycket om franska små folkgrupper. Och då, men det är för att jag är en sån sucker för underdogen. För jag fastnar ju verkligen i det här. Ja, men jävla fransmännen.
Jo, men alltså det är ju, det är inte konstigt att man känner så i och för sig. Men det är ju inte heller konstigt att även de stora folken, om vi pratar om vilka blir där ja, i Sagan om ingen världen.
Ja, det är människor och alver då.
Jaha, ja, även de behöver ju en form av identitetsskapande.
Så är det ju.
Givetvis, men då är det genast dåligt då i moderna ögonsätt i alla fall.
Ja, just det. Och det här finns det säkert avhandlingar skrivna om, men människorna är ju så mångtaliga att där får ju de olika kungarikerna, vi Rohans är så här och så vidare. Ja, det här är bara lite så här lösa tankar, det är första avsnittet. Jag tänker att vi kanske ska gå in på berättelserna istället. Vill du börja?
Mm. Och det folk jag tänkte börja prata om, kan vi lyssna på ett klipp som nämner här.
Då min älskade förfader, Sveriges, Götes och Vendes konung, Gustav den sjätte Adolf avlidit, har jag efterträtt honom som vårt lands konung.
Det där var kungen.
Ja, precis. Så där har det då typ låtit om svenska kungar sedan Gustav Vasa. Nuvarande kungen, han som läste upp det här då, Karl den 16 Gustav, han är den första som Vasa som inte har haft tillägget Götes och Vendes konung med i sin beskrivning.
Just det.
Historiskt så har ju floden Oder varit en slags gräns mellan germaner och slaver.
Mm-hmm.
Och... man kan säga ändå att under de första seklerna efter Kristus så bosattes ändå en grupp slaver på andra sidan Oder. Och från romerska källor så finns begreppet Venedig, och på tyska så blir det Vänden sen. Snorre Sturlason, som skriver på 1200-talet, han kallar området mellan Oder och Elbe för Vindland.
Mm.
Och Vänderna, som de här kallas då, de tar över ett relativt stort område under tidig medeltid mellan Oder och Elbe och sådär. Och de delas i sin tur sedan då upp i flera olika stammar. Åtminstone en av dem kallar sig för Serbia. Och det är inte serber då alltså, man ska tänka.
Men
det,
bra förtydliga tror jag.
Ja, men i franska kröniker från 800-talet så kallas de för Sorabi. Och de har ju sedan då börjat kallas för Sorber. Så jag ska prata om Sorberna.
Okej.
Okay. Ja, i Tyskland.
Ja.
Vänderna, som de också har kallats då, ja, har då haft tät kontakt med folken i Skandinavien via handel och härvningar och sånt där genom historien. Och ibland så har ju också vänderna blandats ihop med vandalerna för att ta in ytterligare ett folk då.
För det där har jag lite ett minne av att, jag kan komma ihåg det fel, men att det står något på Kristinas gravsten om att hon var vandalernas drottning också.
Mm. Precis, det var hon alltså egentligen inte alls. Men hon var vän, eller åtminstone i tillnamnet så var hon ju Vendes drottning.
Just det.
För det var ju till och med kungens farfar.
Ja.
Det här är förvirrande grejer som vi ska försöka rätta ut här snart. Egentligen hade jag tänkt ta den biten som jag ska prata om nu i ett kommande uppföljningsavsnitt till vårt avsnitt 72 om Geiserik och hans vandaler. Det kommer komma en del två om det en vacker dag.
Wow.
Men då får jag väl repetera det jag tänkte säga nu bara, helt enkelt, för jag tycker det passar nu med. Antagandet att vandalerna och vänderna är samma då går ut på att vandalerna, de dog ner genom Europa ju, via Spanien, och så hamnar de i Nordafrika. Och till slut via olika omvägar sådär så återvänder de norrut och landar i dagens Sverige på något sätt.
Mm-hmm.
Och det finns ingen som stödjer det här egentligen alls, eftersom man tappar bort alla spår efter vandalerna efter att de blev besegrade av den östromerska eller bysantiska fältherren Belisarius på 500-talet. Då sen de är borta liksom. Men det är en väldigt kittlande tanke som Pontus Hultén plockar upp i sin bok den sanna historien om vandalerna från 2001.
Mm.
Och alla titlar som innehåller ordet sanning,
ja,
får man ju ändå liksom reagera lite på.
Så är det ju.
Det är något konstigt med det, att man måste klämma in att det här minsann, det är sant,
mm,
i titeln. Det pekar ju på en självsäkerhet som döljer något väldigt osäkert, känner jag.
Det är ju snyggt med lite osäkerhet också, lite ödmjukhet kanske.
Mm.
Alla som säger att någonting är den sanna versionen, så har det inte alltid visat sig vara den sanna versionen.
Det har ju inte det. ja, ja det, den här boken skrevs ju då i samband med en utställning i Värnamo, mm, angående en massa vandaliska klenoder och artefakter och grejer.
Ja.
Dick Harrison, han skrädde ju sällan orden, han angriper något han inte gillar.
Nej, så han kan bli... jobba upp sig själv.
Han kan skriva väldigt arga recensioner om böcker och så vidare.
Ja.
Och han har skrivit en essä som heter Vandaler på historiens fält. I den påpekar han då att den här typen av påståenden som förlägger vandalerna till Småland, som Hultén bland annat gör, det går helt och hållet i Erik Rudbecks fotspår och är både falska och farliga.
Mm. Erik Rudbeck, kort för den som inte har den referensen.
Mm.
Svensk stormaktsskrivare som på väldigt lösa boliner kopplade samman allt och ingenting med Sverige.
Ja, så kan man säga. Det var ju under stormaktstid då, på 1600-talet som du säger. Och då, ja, då var det härifrån allt det utgick, tänkte han.
Ja.
Och jag ska dra ett citat här från Harrison här. Han skriver angående Hultén och Hulténs bok. Jag hoppades att han skämtade. Jag hoppades innerligt att det var ett akademiskt practical joke. En postmodern drift med vetenskapen och lokalpatriotismen. Det hoppas jag fortfarande. Trots att det har gått ett par år och jag dessvärre har lärt mig att skämtet var och är blodigt allvar. Jag ville så gärna tro att han sökte driva med oss. Att boken var ett storslaget skämt. En happening med historisk tema. Hultén och Plessén söker leda i bevisning att vandalerna ursprungligen levde i Småland och norra Skåne. De hävdar också att historien inte slutar i år 534 utan tvärtom endast tog en ny, för vårt vidkommande mycket intressant om en bizarr vändning. De besegrade men ingalunda krossade vandalerna, vände åter mot norr och etablerade sig på olika håll kring Östersjön. De slaviska vänderna, ursprungligen vandalerna enligt Hultén, hade vandalinslag. Liksom invånarna i det uppländska Vendel och i det nordjylländska Vendelsyssel. Och historien slutar inte där. Utifrån likheter i föremål från Vendel och det engelska Sutton Hoo menar Hultén och von Plessen att en grupp vandaler även flyttade till England. Dessutom var det troligen vandalerna som lärde nordborna seglingskonsten och skänkte dem det geografiska kunnandet som var en förutsättning för vikingatågen och så vidare och så vidare.
Det är spänstigt.
Ja, han är upprörd här. Och det kan man delvis förstå.
Mm.
Det är en förvirring det här som inte behöver upprepas eftersom den har funnits så extremt länge.
Yeah.
Det här med vandaler och vänder. Och det har ju verkligen rört ihop. Men nu
gjorde vi den här klassiska att vi vill starkt ta avstånd ifrån den här idén. Samtidigt är den lite intressant så vi vill nämna den. Men i sammanhanget, det här tror vi absolut inte på.
Ja, så kanske man kan säga, men det är väl rimligt att ta upp att det har funnits en sån förveckling.
Absolut.
När du ska prata om vänderna här.
Absolut.
För det är inte vandalerna jag ska prata om.
Nej.
Just nu. Vad som hände, det är att den danske kungen tillsammans med polacker och tyskar besegrar de här hedniska och slaviska vänderna i ett korståg på 1100-talet.
Mm.
Som påven har sanktionerat och allt. Och efter det så kallar sig då den danske kungen för Rex Slavorum, som sen då felaktigt har omtolkats till Rex Vandalarum, eller Vendes konung.
Mm.
Kan man säga. Och det är på något sätt någon logik i att den danske kungen kallar sig för Vendes konung, eftersom under en period så styrde den danske kungen över en del vänder,
mm,
där i Nordtyskland. Men under 1500-talet så tar den danske kungen Christian III också tillnamnet Goters konung. Vilket då anspelar på att den danske kungen kontrollerar Gotland. Men svenskarna ville ju ha Gotland och att, ja, det skulle vara svenskt.
Det är väldigt vackert.
Ja, och dessutom, Goters konung, går att tolka som att det även gäller götarna, för det är väldigt likt ju.
Ja.
Och götarna är inte danske kungen kung över.
Nej. Så är det inte.
Där sitter Gustav Vasa och tänker, nej, det här är helt galet, götarna är mina här. Så då bara för att jävla så konta på något sätt, så lägger han till då i sin beskrivning Götes konung och Vendes konung för att irritera Christian.
Jaha, så det är mer en sån.
Ja, men sen har det hängt med då.
Ja.
Väldigt länge. Så det var väl kanske rimligt att...
Följande generationer såg ingen anledning att göra det på annorlunda sätt än vad pappa Gustav hade gjort.
Nej, det låter ju fräsigt också.
Ja.
Hur som helst, vänderna som alltså också är sorber, de kristnades och germaniserades också i stor utsträckning. Under 1200-talet så är de kvarvarande sorberna tillbakatryckta till ett område längs den här gränsen mot Polen som finns mellan Tyskland och Polen idag.
Mm.
Området kallas för Lausitz och är sorbernas kärnland idag.
Mm.
Det är ungefär 5 mil brett och 10 mil långt längs den här tyska floden Spree. Vissa ortsnamn antyder att sorberna har befunnit sig på andra platser än just i Lausitz också.
Mm.
Lübeck och Berlin härstammar etymologiskt från sorberna.
Mm.
Som mest antar man att de har varit runt 250 000. Men det där har pendlat rätt mycket. Men det är liksom högsta siffran man har antagit. De kämpar ju ganska hårt här för att hävda sig i en väldigt tysktalande och kulturell omgivning. Bland annat genom att odla vänskapsband österut med slaviska folk där.
För jag antar att de talar ett slaviskt språk då.
Ja, precis. Det är ju sorbiska på något sätt. Som, det är mycket där, apropå det du pratade om i inledningen. Jag tänker att mycket av den här identiteten sitter nästan alltid i språket med.
Oh ja, verkligen. Det där, vi ska inte fördjupa oss för mycket i det, men när vi pratade om druider och de här folkgrupperna som ser sig själva som keltiska folkgrupper. Mm. Det är utifrån språket att man pratar keltiska språk.
Just det.
Sen är det en debatt i sig om de keltiska språken verkligen är keltiska språk.
Det kan man diskutera.
Men man kan börja gräva och gräva, men identiteten för... skulle jag säga, de flesta av de här grupperna är väldigt tätt kopplade till sina språk.
Ja, det är väl för de flesta människor också skulle jag tro i och för sig.
Mm.
Under 1500-talet så var sorberna omkring 160 000 och de levde då i ungefär 2000 byar runt omkring i Lausitz. De hade ju ingen politisk makt för den kontrollerade ju tyska adelsmän och satt och tryckte i sina slott. Men 1500-talet får ju med sig reformationen också.
Det gör han, ja. Det stämmer.
Och då uppstod det ju förstås ett hopp om att det sorbiska språket skulle få någon slags pånyttfödelse här. Eftersom Bibeln måste ju predikas så att folk begriper den.
Just det. Ska översättas till folkspråken.
Ja, det är tanken. Luther var egentligen emot att lägga energi på att översätta Bibeln till sorbiska eftersom han antog att det här folket och språket är ändå på utdöende.
Mm.
Lägga en massa timmar på det känns ju meningslöst.
Just det, lägga arbetstimmarna där de får störst effekt.
Precis, men det var någon annan då som ägnade sig åt att översätta det där, för både Nya Testamentet och Lilla Katekesen trycks upp på sorbiska.
Mm.
Och ett 40-tal sorbiska präster examineras med han faktiskt. Under 1600-talet så slår sig 30-åriga kriget ner i Tyskland och breder ut sig med en allmän födelse och eländes död och eld och...
domedagsliknande mörker.
Precis, tack. Och den sorbiska befolkningen halveras i och med detta.
Mm.
Folket slets också mellan det protestantiska Preussen och det katolska Sachsen. De flesta befann sig på saxiskt territorium och därför var de flesta katoliker. Men man känner sig också relaterad till de slaviska bröderna i Polen kan man säga. De är mer katoliker.
Mm.
Men sen har vi då efter Wienkongressen 1815.
Ja, hoppar vi framåt.
Ja, det är alltid olika så här milstolpar när man ska gå igenom någon form av tema. Ju.
Ja.
Här har vi 30-åriga kriget. Här har vi ju ärorika revolutionen i England. Och sen är det Wienkongressen.
Mm.
Och sen är det första världskriget.
Det är några stolpar där, ja. Så är det.
Och efter Wienkongressen 1815, det är då efter att Napoleon har besegrats, då övergår ju Sachsen i stor utsträckning till att styras av Preussen.
Mm.
Och Preussen är ju protestanter. Så det där blir ju, det blir ju knepiga grejer här. De, för då blir ju sorberna nämligen preussiska medborgare.
Okej.
Och då sätter den här förtyskningsprocessen igång verkligen. Nu ska nästan alla skolämnen undervisas på tyska och sorbiska namn ska förtyskas och så vidare. Man tvingar dem eventuellt inte att övergå till att bli protestanter, men de skulle banne mig bli förtyskade så mycket som möjligt.
Mm.
Och sorberna stretar emot det här förstås, men efter Tysklands enande under Preussens ledning 1871, då ökas ansträngningarna ännu mer för tyska sorberna. Och det beror ju på att i Berlin så är ju kejsaren och regeringen lite orolig och svettig över att sorberna kanske får för sig att gå ihop med polska nationaliströrelser eller andra panslaviska rörelser.
Mm.
Och sådär. Polacken har ju inte heller något eget land vid den här tiden. Nej. Det var ju jobbigt och tråkigt om alla de här slaverna skulle börja kämpa ihop för något sånt där. Så därför är man väldigt intensiv i den här förtyskningen. På grund av att det här området Lausitz också visar sig innehålla mycket brunkol som det tyska kejsardömet gärna vill gräva fram och kasta in i industrialiseringen, så emigrerar väldigt många till USA utav sorberna vid den här tiden. 1912 så bildas ett sorbiskt förbund som kallas för Domovina,
mm,
som då betyder fäderneslandet. Så nu börjar vi organisera oss lite här också.
Ja, precis. Nu ska kampen få sin mall och sina ramar och så vidare.
Ja, administration och koordination och så vidare här.
Mm.
Efter första världskriget så blåser ju väldigt förhoppningsfulla vindar egentligen för alla nationaliteter som vill erkännas på olika sätt.
Mm.
För nu är det många folk som ska få egna länder och stater här ju.
Mm.
Men sorbernas försök att få en syl i vädret i Versailles gick helt upp i rök. De är inte riktigt så mäktiga, för att man måste ha mer än ett par hundratusen nästan för att kunna göra sin röst hörd här, tror jag.
Ja, eller en stormakt som trummar på ens trumma.
Ja, och i det här fallet så är det ju tvärtom. I och för sig, Tyskland är ju en stormakt som har förlorat världskriget, men de är ändå bra mycket större än sorberna.
Ja, det stämmer.
De hade ju önskat att få bilda en egen delstat i det tyska riket, alternativt ansluta sig till det nybildade Tjeckoslovakien.
Mm.
Men istället så blev de sorbiska ledarna gripna och en till och med dömd till fängelse i 2 år för landsförräderi och sådär. Och det här är den demokratiska Weimarrepubliken som gör det här, ska vi komma ihåg.
Ja, det är inte Nazityskland och Nej. Det är inte kejsartyskland.
Precis. Ja, man inför också myndigheter både i Berlin och i Lausitz vars enda syfte är att förtyska befolkningen ännu mer. Och det är också för att man vill bevaka befolkningen så att de inte ska hålla på att kämpa för separatism eller kanske eventuellt kommunism eller något sånt där.
Just det.
Under naziregimen sen då blir det inte lättare. Först så uppmanar ju nazisterna Sorbförbundet Domovina att de ska beskriva sig själva som ett förbund av vändisktalande tyskar.
Mm.
Då går det bra det här, ser ni.
Ja.
Det ville inte Domovina.
Nej, det var inte identiteten man var ute efter.
Nej, de tyckte inte att vi är inte tyskar här ju. Och då blev resultatet en stegrande diskriminering. Och sorbiska föreningar och medier förbjuds. Domovina upplöses och språket får inte användas offentligt överhuvudtaget. Sorberna är ju förstås välkomna att strida i den tyska armén under kriget. Det har vi inte råd med att liksom galla ut dem.
Nej.
Men däremot så finns det en plan att efter kriget deportera hela högen till Ukraina.
Just det, bli av med dem.
Mm. Nu blev det inte så. Tyskarna förlorade under världskriget. Och sorberna vill ju hemskt gärna ansluta sig till Tjeckoslovakien efter kriget.
Mm.
Men då sitter ju Stalin där och tänker att det är helt ointressant att låta det där lilla området som är så rikt och fint liksom undslippa att betala skadestånd och så.
Just det.
Det vill han inte, så att det var onödigt, utan det fick vara kvar i det blivande DDR då istället. Och under DDR, då får sorberna slutligen sitt erkännande och beskydd som minoritet. Det är lite otippat kanske.
Ja, det var inte vad min magkänsla sa skulle ske. Men
nej, men det finns ju aspekter av det här. Som vanligt när det handlar om DDR är det ju inget som det verkar.
Nej.
Men de får egna skolor, 2-språkiga skyltar och hela 7 tidningar som ges ut på sorbiska och sådär. Och festivaler med dansande sorber i folkdräkt och massa jippon arrangeras.
Mm.
Men Ingmar Karlsson som mycket av den här informationen hämtade från hans bok här. Han skriver: den status sorberna fick som socialistiska medborgare av sorbisk nationalitet hade därför sitt pris. Ett erkännande av det östtyska kommunistpartiets ledande roll och ofelbarhet. Sorbisk kultur och särart odlades intensivt av partiledningen i Berlin. Men syftet av denna politik var dels att ge sken av en politisk pluralism, dels att utnyttja sorberna som en propagandistisk brygga till östtyskarnas nyfunna och påtvingade slaviska vänner i Sovjetunionen och Östeuropa. Så kan man också använda. Och här har vi ett litet folk ju som verkar vara av helt annan art än oss, och vi är ju så himla förstående här, så de ska vi lyfta fram så mycket som möjligt.
Tänk att det fanns en rökridå i DDR där, även när det kom till sorberna.
Jag tänker att det gjorde det. Och SED, då kommunistpartiet, de sväljer ju i princip hela Domovina, som är Sorbförbundet då.
Mm.
53 av 76 styrelsemedlemmar i Domovina var också medlemmar i SED. Nu råkar det bli så.
Det blev så. Ibland blir det ju så.
Ja. Och 1969 så påtvingades Domovina också hederstiteln socialistisk massorganisation.
Mm.
Egentligen blev sorbernas enda verkliga intresseorganisation här helt orelevant för sorberna.
Mm.
Eftersom den blev så tätt kopplad till kommunistpartiet. Kommunistpartiet var ju också väldigt intresserade av att driva de här brunkolsgruvorna förstås i området, och tyckte inte om att få kritik för det från sorberna. Så då började man bli vacklad lite, ska vi verkligen gulla med dem så här mycket? Och när Berlinmuren sen faller så visade det sig, när man tittar i de här arkiven lite grann, att SED hade planer på att placera upproriska sorber i ett koncentrationsläger. Ett granitstenbrott, så blev man av med dem. Ja. Men nu följer muren och man behövde inte råka ut för det. Istället så inleds en ny period där man tar sorbernas rättigheter som minoritet på stort allvar i en massa fina formuleringar.
Mm.
Och det är i efterhand först som det har visats att pengar är relevant i en marknadsekonomi, minsann.
Ja, nej, det är så.
Det här kanske inte kommer som någon chock. Men
det går ungefär i led med min förståelse,
ja,
av hur en marknads över hur en fri marknad och ett kapitalistiskt system fungerar.
Ja, det är ju som det är med det. Men efterhand så, alltså många kommuner får ju själva välja också om de ska satsa på tvåspråkighet eller inte. Och sorberna är ofta i underläge rent antalsmässigt, och då är det billigare helt enkelt att välja att man inte ska ha tvåspråkig.
Just det, kan tyska.
Ja, det kan de faktiskt allihop, så att, i princip. Så att därför så har man ju valt den billiga vägen helt enkelt.
Det är ju en situation som går igen för nästan alla europeiska minoriteter. Nu finns det ju för sig satsningar och pengar från Europarådet och så vidare på tvåspråkighet och ökad tillgång till undervisning de senaste, säg, 15 åren. Men det är ju en berättelse som återfinns på oerhört många ställen.
Ja, det förvånar en inte direkt. Ingmar Karlsson, han skriver också om att många sorber tvingas flytta på grund av arbetslöshet i det forna Östtyskland då, eller det nuvarande östra Tyskland.
Mm.
Men forna DDR. Och när de flyttar till andra delar av Tyskland, då blir barnen till sorbiska föräldrar snabbt förtyskade.
Mm.
När man inte bor i det här området, så att säga. Apropå det här så kan man ju nämna att numera är de ungefär mellan 60 och 70 000 sorber som finns. Och de pratar tyska, som sagt. Det är faktiskt bara omkring 15-20 000 som kan prata sorbiska längre. Mm. Alla sorber har ett tyskt namn och ett sorbiskt namn. Det tyska använder man i kontakten med de tyska myndigheterna och sådär, och det sorbiska i vardagslivet. Det finns en intressant grej med, som har ökat i popularitet på sistone, det är postkvitten.
Mm-hmm.
Det är ungefär 1400 sorbiska ryttare med höga cylindriska hattar som rider runt på fälten då och vägar då, i området Lausitz varje påsk för att sjunga och skydda jorden från onda andar. Den här traditionen är från 1500-talet och har pågått sedan dess. Och under DDR-tiden så var det svårt ibland att jaga fram hästar i tillräcklig mängd eftersom man hade kollektiviserat jordbruket och allt det där.
Ja.
Men man höll väl på sparlåga där under de där 40 åren, och Nu har det ju inte bara på grund av turismen utan också för att den identitetsmarkör, antar jag, ökat i omfattning då bland publik och sådär. Det är bara att kolla upp på YouTube. Osterreiten.
Mm. Alltså det här med språk, 15 000 talare är oerhört lite. Mm. Det här tar jag lite grann ur minne, men säg att det finns ungefär 7 000 språk i världen. Och språken brukar delas in i tre kategorier, döende, hotade och säkra språk. Mm. Och i princip mer än hälften av alla världens språk är ju minst hotade, därför att det är så få som pratar det som modersmål eller det är så få talare. Och har man 15 000, och jag kan tänka mig att det dessutom är inom äldre generationerna som sorbiskan är starkare, då...
Det ser inte lovande ut.
Nej.
Men å andra sidan, de har ju hängt kvar. Jag menar, Luther trodde för 500 år sedan att de var utdöda snart.
Det.
Så det där vet man aldrig riktigt med. Ett sorbiskt uttryck lyder ju: Gud skapade Lausitz och djävulen gömde brunkålen under det.
Ah.
Och det är ju så att ända sedan industrialiseringen under slutet på 1800-talet kom igång så har ju brunkålet varit ett gissel för sorberna, även om det har varit en välsignelse för Tyskland och energin också förstås.
Ja, och en förbannelse för klimatet.
Ja, så är det numera förstås. Under hela 1900-talet så har också 136 byar omlokaliserats, som det heter, för att komma åt den här brunkålen.
Mm.
Och... Vi känner ju till elbolaget Vattenfall, ja, drev sedan 2002 tre kolkraftverk och fem brunkolsgruvor i Lausitz.
Mm.
Och under 00-talet så, ja, då bokstavligt talat vände man upp och ner på hela sorbernas hemregion Lausitz ju.
Mm.
Det var ju massor med folk som tvångsförflyttades så där från sina hem. Och det här var ju från liksom delstaternas godkännande visserligen, för att man ville ju ha den här driften.
Mm.
Men sorberna, de tyckte inte särskilt mycket om det. Och det har varit väldigt arga och upprörda demonstrationer kring det här. I byn Proschim, som Svenska Dagbladet rapporterar från 2014, så var det ilskna protester mot att byn skulle flyttas. Och folk viftade med skyltar och det stod: stoppa de sinnessjuka omlokaliseringarna! Och ironiska utrop som: tack, Sverige! Och på en av skyltarna stod det: Kungariket Sverige, OT, Vattenfall. Där OT då syftar på den nazistiska organisationen TOT, som byggde Atlantvallen och motorvägar och annat som man skulle konstruera med hjälp av krigsfångar. Då.
Det är ingen, det var ingen smickrande jämförelse.
Ingen jättetrevlig jämförelse för Vattenfall. Nu.
Nej, men det här är ju speciellt jobbigt då när Sveriges kung dessutom har haft sorberna på sitt samvete.
Det är det som jag tänkte landa i här, att det är väldigt ironiskt att ett svenskt statligt bolag som sorberna betraktar som sina värsta fiende under en period, då kommer från det land som i 400 år drygt har sagt sig vara konung över Vendes folk.
Ja.
Så att säga. Ja, det är en ironi i historien som man inte gärna kan missa. Till saken ska väl också läggas att sedan 2016 tror jag så har ju Vattenfall ingen drift i det här längre.
De sålde det.
Det blir ett jävla liv om det här i valet 2014.
Just det. Kolbiten.
Kolbiten handlar om här nu igen, som Fridolin viftar med.
Att Vattenfall, vårt största bolag, används för att bryta kol istället för att bygga förnybart.
Tack för det, Gustav.
Alternativet till kärnkraft kommer att vara det här. Det kommer att vara...
Vad har du, Anne?
Jag har en kolbit. Det är faktiskt en gammal tv-kändis. Den hölls upp mycket före valet av ett annat parti.
Det var lite om sorberna.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tänk att prata om Korsika.
Ja.
Korsika är eventuellt den vackraste plats jag har varit på, i alla fall i Europa. Det finns säkert andra grejer som jag inte kommer på nu. Men hela västkusten, där man kan köra bil längs med superläskiga stup, den är helt otrolig. Varje vy är ett vykort. Jag blev faktiskt mätt på storslagna solnedgångar. Det är som att hela tiden matas med otroliga bakelser. Jag kan inte ta en enda tugga till vaniljbulle. Jag kommer på riktigt kräkas. Så sen ser man en till solnedgång. Ah, fin den är. Korsikanerna pratar, utöver franska, korsikanska. Ett språk som låter som och är besläktat med italienska. Och till skillnad från många andra språk som små folk i Europa pratar, så tror jag korsikanskans ställning är förhållandevis trygg. Det är så här, isoleringen på en ö hjälper lite grann i det avseendet. Men själva öns plats mellan Nordafrika och själva Europa innebär att ön haft en brokig historia. Vi nämnde till exempel Korsika som det tygstycke mellan två dragkampande hundar när vi ingående pratade om både första och andra puniska kriget.
Alltså?
Ja, men den puniska pinchern som morrade mot den romerska varghunden. Vem ska egentligen ha Korsika?
Ja, eller kanske vi gjorde det. Eller du?
Korsika är väl relevant för att förstå maktkampen mellan Rom och Kartago?
Ja, särskilt i Sardinien där i alla fall.
Ja, Sardinien och Sicilien är ju superrelevant, ja, men ja. Korsika ligger ju också där.
Ja, jag kan ge dig det här.
Tack! Ursprungligen var Korsika sannolikt koloniserat av iberer eller ligurer. Sen kom de, etruskerna. Ja, nej, det gjorde de, men det finns ingen stor relevans i det. Och efter etruskerna kom greker. Hela avsnittet skulle faktiskt kunna vara så här om Korsika. Och sen kom de, ni vet, kartagerna.
Ja, och sen kom de. Morerna, eller?
Nej, romarna.
Jaha, romarna.
Precis, för från 200-talet för vår tideräkning så var Korsika en bricka i det europeiska storpolitiska maktspelet. Till exempel stridigheter mellan Rom och Kartago. Om en så stökig antik period, vad tror ni om medeltiden? Jajamän, nu kommer de, vandalerna.
Ja, de gör det.
De gör det.
Det är fint.
Araber, bysantier.
Ja. Hela högen.
Vi snackar påvedömet. Vi snackar olika italienska stadsstater. Det är en fruktansvärd dragkamp om Korsika under hela medeltiden. Den första längre perioden av stabilitet infaller på 1300-talet, då en nästan 400-årig period under Genua inleds.
Ja, Genua är ju ett mäktigt handelsimperium här på den här tiden.
Ja, och ska man hålla på och handla så är Korsika ingen dum station att ha i Medelhavet. Nej. Det är inte bara vackert, man kan ha hamnar där också. Superpraktiskt.
Det var nog mest därför de ville ha det, helt talat.
Inte för att det är så bildskönt?
Nej.
Okej, så kan det vara. Vi ska landa på 1700-talet, för då kommer intressanta saker börja ske. Korsika kommer 1729 att genomföra ett nationellt uppror. Man skulle ha självständighet, man skulle ha det nu. Och ett manifest publiceras, manifest till den korsiska nationen. Och en lokal makthavare skulle utses. Nu ska vi styra över oss själva. Korsika ska styras av korsikaner. Först ut blev, och jag nämner detta mest för att det är en stark bild, en adlig äventyrare från Västfalen. Theodor van Neuhoff.
Det är bra namn.
Ja, det är det. Och det är inte en tråkig bild att tänka sig. Theodor som kliver i land på Korsika. Klädd enligt turkisk sed med stöd från Tunisien. För att utropa sig själv som kung över Korsika.
Det är en mäktig bild.
Ja.
Har han turban?
Ja, eller fäs, kanske.
Ja. Ja, när var det, sa du?
Det här är då 1720-1730-tal.
Ja, Just det. Går han i land själv? Eller?
Nej. Det framgår inte riktigt av det jag har läst.
Okay.
Och han har inget stort stöd heller. Han kommer sitta där någon månad innan han tänker att nej, det här lyfter inte riktigt. Och så åka därifrån.
Men det är igen. Väldigt intressant om man sitter där själv eller om man har med sig en liten armé.
Ja, men jag tror han hade med sig en liten armé.
Okay, för annars skulle jag med kunna åka dit och ha de här planerna och sen inse att det inte flyger.
Det är ändå frejdigt att han har sett, här har vi Korsika som vill bli självständigt. Jag vill ju gärna vara kung. Nu åker jag till Korsika. Ja, precis. Det matchar. Den stora nationella hjälten kommer från samma period och han heter Pascal Paoli. I dryga 15 år i mitten av 1700-talet kommer han kontrollera nästan hela ön. Och Pascal Paolis pappa, om ni vill köra en liten tungvrickare där hemma, hade varit en sån här känd motståndskämpe under hela den genuanska perioden. Och sonen valde då att återvända när Genua hade lite grann dragit sig tillbaka och det fanns de här starka nationalistiska strömmarna på ön.
Mm.
Paoli är en imponerande frihetskämpe som faktiskt snabbt införde demokrati på Korsika. Och man klubbade igenom en författning som han låtit Jean-Jacques Rousseau skriva ihop.
Det här är ju tungt.
Ja, det är inte kattskit, va?
Nej.
Och upplysningsikonen Rousseau var mycket stolt över Korsika. Ingvar Carlsson lyfter fram ett citat från Rousseau. Det är skrivet 1762. Det finns fortfarande ett land i Europa som är i stånd att lagstifta, och det är ön Korsika. Den tapperhet och den ståndaktighet med vilket detta tappra folk har lyckats återfå och försvara sin frihet förtjänade att någon vis man lärde dem att bevara denna. Jag har en föraning om att denna lilla ö kommer förvåna Europa.
Jag har en aning om vem den här visa mannen var.
Ja, det var han.
Ja, det var han, ja. Ja.
Det är härligt självförtroende hos Rousseau där. Nu är han ju en vis man, såklart, men...
Ja, det får man väl ändå erkänna att han är visserligen, men han är också ganska självbelåten, som sagt.
Verkligen. Paoli grundade ett universitet, införde allmän skolplikt och la grunden för mycket av det som man än idag är som mest stolt över på ön. Och de här åren på 1750- och 1760-talet, det ses som Korsikas storhetsperiod. I den nationella berättelsen om Korsika, vad är det vi vill återskapa? Det är det vi hade här, ett drygt decennium i mitten av 1700-talet.
Mm.
För 6 år efter att Rousseau spott ön en storslagen demokratisk framtid, så gjorde Genua upp med Frankrike och frihetstiden var all. Alltså Frankrike lovade lite ekonomiskt bistånd till Genua. Och i gengäld fick man ta över alla gamla papper som Genua hade på Korsika. Och i de gamla papperna så ingick bland annat rättigheter att militärt intervenera.
Oj då, de hade inte gått igenom de här papperna så noga.
Korsikanerna, ja. De visste väl att de fanns där, men de satt ju i någon gammal kammare hos ett Genua på dekis.
Mm.
Så det var ingen fara.
Nej.
Frankrike är inte på dekis.
Nej.
Utan Frankrike kommer utnyttja det här. Och från 1760-talet så kommer Korsika bli franskt. Paoli kommer under den franska revolutionens kaos att dyka upp igen hastigt och lustigt som en gubben i lådan och med engelskt stöd försöka upprätta ett nytt kungarike. Vill du gissa vem som krossade det kungariket?
Ja, det är Napoleon.
Det är Napoleon. Ja. Det är öns stora son.
Mm, jo, det känner man ju till.
Den största insatsen han gjort för sitt Korsika är att krossa den sista riktiga drömmen om självständighet. Det är lite intressant ändå.
Det finns ju en hel del såna här ironiska twister i historien då.
Ja. Om den store sonen Napoleons insats för Korsika skriver Carlsson: efter att en gång ha lämnat ön återvände han aldrig. Han kom att bestämma Korsikas framtida öde för en lång tid framåt, men i negativ riktning. Som ett barn av den franska revolutionen stärkte han ytterligare den franska centralismen på framförallt de perifära regionernas bekostnad.
Mm.
Och det finns ett intressant stickspår när det gäller den franska revolutionen och de franska småfolkens ställning. Till exempel i Bretagne. Och...
Folken i Frankrike menar du?
Ja, precis. Mm. Det är en väldigt viktig skillnad där. Tack så mycket. Bretonerna i Bretagne då... De var väldigt entusiastiskt inställda över franska revolutionen. Därför att de här enväldiga franska kungarna hade ju trampat ner deras självständighetskamp gång på gång på gång. Och tvingat in dem i ett kungarike som de tyckte att de inte hörde hemma i. Och här kommer en motståndsrörelse mot det. Vi översätter de mänskliga rättigheterna till bretonska. vi kommer proklamera att en ny tid är inne.
Ja.
Men de här radikalerna som satt där i Paris, nej.
Det ska vi inte ha.
Ska vi prata olika språk och...
Låter krångligt.
Odla särart ute på landet. Nej, det bretonska, det känns gammeldags.
Mm.
Det ska vara franskt, det ska vara dagar baserade på decimalsystemet. Man var minst lika hårda som de enväldiga kungarna någonsin hade varit mot minoriteterna.
Mm.
Och även så är situationen på Korsika. Så kom ramen att vara satt för 1800-talet där Korsika helt enkelt hamnade på efterkälken. Ön berördes knappt alls av den industriella revolutionen annat än att de skeppen som la i hamn helt plötsligt var drivna på ånga istället för att vara segelfartyg. Och jordbruket som var dominant på ön var fortsatt primitivt. Samtidigt, vilket är sant för många andra av de här regionerna, så kom många att emigrera till Frankrike. Och för de människorna som stannade på Korsika så fann man sig i ett samhälle som i allt större utsträckning kom att präglas av klantänkande.
Mm-hmm.
För på ön som är bergig och ganska isolerad så kommer nu gamla familjer att få mer och mer inflytande och kunna sitta där och styra och ställa. Man kan kalla det en slags tyst överenskommelse med den franska överheten att så länge ingen på riktigt börjar ifrågasätta den övergripande ordningen så kunde de själva se efter sin region.
Mm.
Och på Korsika har det varit långt in på 1900-talet ganska blodiga klankonflikter. Med uppmärksammade våldsdåd och liknande. Och det är någonting som delvis har sin bakgrund i det här 1800-talet. Egentligen det vi behöver ha med oss är att 1800-talet är fattigt. Och samtidigt som resten av Europa utvecklas i en explosiv takt så står väldigt mycket stilla på den isolerade ön.
Ja, det är väl just att det är en ö kanske.
Mm, precis.
Som också är tämligen bergig.
Långsamt under seklets gång börjar en gryende nationalism att vakna på ganska klassiska maner. Så att vi har poeter som börjar skriva på det egna språket, publikationer på det egna språket, organisationer som börjar bildas. Men Korsika var slumrande och med breda penseldrag kan man beskriva det som eftersatt och dåligt förberett på det som komma skall. För på 1960-talet då exploderar det. Och den explosionen, den stavas turism. Samtidigt som ön öppnas upp för en omfattande turismverksamhet så kom den franska regeringen att låta 20 000 fransmän som flytt från det nyligen självständiga Algeriet slå sig ner på Korsika.
Mm.
Och med en ö som hade en befolkning på knappt 180 000 så är 20 000 fransmän som flyttar dit över en dag en ganska drastisk förändring.
Ja.
Från att i 150 år ha varit fattigt och gjort saker i en långsam takt. Starka familjer, korsikanskan som viktigt språk och så vidare. Så har vi nästan över en natt en turismverksamhet som bedrivs av fransmän. Mm. Franska hotell, franska reseledare, franska guider och så vidare. Där pengarna framförallt går till fransmän. Dessutom har vi 20 000 franska algerer som korsikanerna kallade för svartfötter.
Mm.
Trogna fransmän som tyckte att Korsika var franskt.
Ja, de kan inte vara jättepoppis.
Bomber börjar explodera.
Mm.
Och kamporganisationer börjar växa upp som svampar ur jorden. En sån organisation är det i början av avsnittet nämnda FLNC, en terrorgrupp som sprängde byggnader kopplade till Frankrike och eller turismen. Som Tage Danielssons sommarhus.
Ja.
Byggt av en fransk arkitekt som två gånger fått sin arkitektbyrå i Ajaccio sprängd och som fick flera av sina hus sprängda. Gruppen dödade även människor ibland, det ska sägas såklart. Vi har även UPC, Unione di Popolo Corso, som är ett politiskt parti med ökad autonomi som sin viktigaste politiska fråga. Det går att jämföra med Nordirland, Sinn Féin och IRA. En politisk gren och en militär gren. Sen ska, vad jag förstår så är det inte helt utrett hur de militanta och de politiska, alltså de fredliga grupperna på Korsika egentligen hänger ihop.
Nej, det är bra att ha en liten diffus, att det inte är helt så oklar koppling där.
Nej. Ingmar Karlsson skriver i sin bok att det är antaget att det har varit den politiska och militära grenen, men jag kan inte sitta här och säga med säkerhet att så är fallet.
Nej, det finns inte någon presskonferens där de sitter och tar varandra i hand och ler stort, de här två
grupperna, nej.
Ja, nej.
Nej, så är det. Det finns faktiskt en fortsättning på historien om Tage Danielssons hus. Vill du höra den?
Ja, gärna.
Den kommer från Kalle Lind, nöjeshistorikern och vår podcastkollega.
Mm.
På spåret deltagare i år också. I sin blogg skriver han om när han i mellanstadiet skrev en biografi över Hasse och Tage.
Mm.
Jag läser citat här. Efter att under 2 års tid tagit pågatåget in till Lunds stadsbibliotek, där jag satt och bläddrade i gamla röster i radio och nogsamt förde bok över vilka lekprogram Hasse Alfredsson medverkat i 1959, hade jag 82 sidor tättskriven text med titeln Hasse och Tage, en teater och biografi. Ja, vad gör då den unga tonåringen Kalle Lind? Jo, han skickar in det här till Wahlström och Widstrand, där han vet att tidigare nämnda Märta Stina Danielsson jobbar.
Mm.
Det är ju klart att jag har skrivit en biografi här som till hälften handlar om din man. Och så en vacker morgon, berättar Kalle Lind, så ringer Märta Stina Danielsson till den då 14-åriga Kalle.
Ja.
Mest för att rätta sakfel i Linds text. Där det mest grasserande sakfelet är hans påstående om att sommarhuset på Korsika brann ner.
Jaha, ja.
Berättar Märta Stina med allvarlig röst att det sprängdes av terrorister.
Mm.
Gällande några andra sakpåståenden lyckas dock tonåringen överbevisa Märta Stina Danielsson.
Jaha, ja. Det är ju enligt honom själv då, i och för sig, antar jag.
Jag läser igen från Kalle Linds blogg. Jag ska inte säga att hon var otrevlig, även om hon var det. Det måste naturligtvis ha varit en omtumlande tanke för en tant på Lidingö att det satt en finnig jävel nere i Eslöv och visste saker om hennes för tidigt bortgångne man som hon själv glömt bort.
Det här är fantastiskt kul.
Men hon hade ju rätt om Korsika i alla fall.
Ja.
Och det är ju någonting. Han skriver också att än idag ångrar jag att jag inte kollade fler källor. Och alla gymnasie- och högstadieelever som lyssnar, där har ni en sedelärande berättelse om varför man alltid kollar flera källor. Annars ringer Tage Danielssons änka och skäller på en.
Just det.
Ska vi avsluta den här korsika situationen då? Återigen ett citat från Ingmar Karlsson. Korsikas problem var och är typiska för alla områden med snäv ekonomisk bas. Arbetslösheten är 10% högre än i resten av Frankrike och området är i mycket hög grad beroende av finansiella stödåtgärder. Nästan 75% av befolkningen arbetar fortfarande i jordbruket. De yngre tvingas lämna ön för att söka sin utkomst. För 100 år sedan levde 360 000 korsikaner på ön. Idag är de 120 000. Den stad som har den största korsikanska befolkningen, 150 000, är Marseille. Samtidigt bor 90 000 fransmän på ön där många arbetar inom den främsta inkomstkällan, turismen.
Mm.
Under mer än 100 år har alltså Korsika varit den regionen i Frankrike med störst utflyttning och högst arbetslöshet.
Det här är inte livet på en pinne.
Nej, det är ju inte det. Under de perioder på 80- och 90-talet som François Mitterrand har suttit som president så har man gjort försök från franskt håll att hitta lösningar. Lagförslag som erkänner det korsikanska folkets rättigheter, men de har som regel stött på patrull. Precis som Karlsson skriver är det rimligt att tro att den franska centralmakten vet att de har fler minoriteter än korsikaner som skulle börja trampa i spiltan om ett folk erkänns särställning. Vad är skillnaden mellan en korsikan och en elsassare eller en breton? Bortsett från att korsikanen bor på en ö.
Mm.
Och det är inte ens de flesta, som sagt. Vissa lagar har dock gått igenom. 1992 klubbades en korsikansk konstitution, men det finns fortsatta krav på olika långtgående varianter av självstyre som har varit uppe och dansat i det franska parlamentet på 2000-talet. 2017, när du kommer ihåg det var som mest drama kring huruvida Katalonien skulle bryta från Spanien, då blev situationen på Korsika återigen spänd. Det åkte korsikanska aktivister till Barcelona för att följa utvecklingen, för att lära sig av katalanerna hur man bedriver kampen och så vidare. Och DN gjorde i samband med det så här, 10 potentiella europeiska stater. Och då var Korsika en av de 10 mest troliga utbrytarna som man hade. Men man ska säga att det ligger inte speciellt nära till hands egentligen att en sån riktig utbrytning skulle ske, och majoriteten av människor som bor på Korsika vill inte heller att så ska vara fallet. FLNC har lagt ner sin väpnade kamp efter att vissa politiska reformer har genomförts, men det är en väldigt spännande och lite bortglömd del av Europa.
området kring Alperna så finns ju ett antal minoriteter som har levt i isolering också, precis som korsikanerna på sin ö då. Men här är det berg istället som gör att man blir lite avskuren. Och då har det bevarats en slags språklig och kulturell självständighet genom seklerna.
Mm.
Det är ett område som har också väldigt ofta skiftat ägarstater, kan man säga.
Mm.
Och då ska jag prata lite om ladinerna, kimberna och fulanerna. Alla tas upp i Karlssons bok.
Mm.
Ladinerna är ett folk som finns kring staden Cortina. Känt för OS, givetvis, 1956.
Så är det ju.
Mm. Ladinerna pratar ett språk som har utvecklats ur latinet, alltså inte en variant av italienska, utan det är en annan utveckling av latinet.
Mm.
Och det är ett av de äldsta språken som finns där i området. Under romarrikets fall så korsades regionen av väldigt många olika folk, inte minst germanska stammar som bosatte sig här. Och ladinernas lojalitet och gemenskap, den har alltid legat hos tyskspråkiga Sydtyrolen och Österrike, snarare än något annat. Och de trängdes upp i Alperna mer och mer runt år 1000. Genom det då så undkom ju ladinerna länge inblandning från andra nationer eller stater och så. Och deras kultur kunde därför bevaras där. Ett annat folk som sagt är ju då fulanerna i nordöstra Italien. Friulien är ett område som ligger vid gränsen mot Slovenien. Huvudorten är Udine, mest känt för sådana som mig, för fotbollslaget Udinese.
Mm.
Som faktiskt också ses som Friuliens stolthet.
Di Natale.
Bland annat, ja.
Känd anfallare som spelar tillsammans typ 50 år gammal. För den, nu överdriver jag, men om någon undrar varför jag sitter och ropar ut namn helt plötsligt.
Ja, just det. Di Natale. Fulanerna har ju varit ännu mer i skottgluggen än ladinerna genom historien. På 500-talet så kom langobarderna, nu var det de som kom här,
ja.
Till området. En nordgermansk stam som låg under sig områden i dagens Italien. Bland annat Lombardiet är uppkallat efter dem. Efter 1000-talet så hade staten Venedig stort inflytande här. Och från 1500-talet så dyker Österrike upp som maktfaktor.
Det här är nog det avsnitt vi har gjort där det är flest såna här passager där vi sitter. Och sen kom, förstår ni?
Ja.
Merovingerna. Och sen kom.
Men det är en himla turbulens.
Ja, så är det ju.
På folk som kutar omkring och tänker, här ska vi slå ner bopålarna.
Verkligen.
Fulanernas identitet sitter ju inte helt oväntat väldigt mycket i språket. Fulanskan uppstod också ur latinet. Under romarrikets sammanbrott.
Mm.
Och sen har det blandats då med dels germanskt och slaviskt slovenskt språk. Och så. Mm. Fulanskan börjar användas i böcker på 1100-talet och från 1300-talet så har man också använt det i administration och sådär. Och fulanskan, den förföll något under 1700-talet då det började ses som en slags dialekt som bönder i trakten prata. Mm. Bara. Den här lantliga, lite grann nästan kusinen för landet efterblivna synen.
Det är också någonting som återkommer hos många av de här språken.
Sen har vi kimberna, vilket får en överhistorisk person som mig att tänka på de här germanska stammarna som angrep romarriket under andra århundradet före Kristus.
Ja, det är ju rimligt att tänka på det, för de hette ju eller kallades för kimberna.
Ja, exakt. Det är samma namn. De kimberna satt i stor skräck i romarna genom att besegra dem i en rad olika slag och romerska arméer blev besegrade. Men sen dyker då Marius till slut upp och sätter stopp för kimberna år 101 före Kristus.
Ja, vilket avsnitt pratade vi om det här i?
48.
Där har vi det.
Så där kan man ju gå till. En version är då att spillerna av kimbernas armé efter Marius seger och deras kvinnor flydde upp i bergen där de kunde fortsätta leva i fred under seklerna.
Mm.
Och en teori här är då att kimberna skulle härstamma från Jylland, vilket då orsakat ett annat besök från danska kungar under början av 1700-talet, där de skulle komma dit och knyta an till sina forna bröder och så. Men forskarna har inte lyckats föra den här teorin i bevis att det verkligen är därifrån de kom.
Nej. Jag hade blivit jätteförvånad om forskarna hade lyckats föra det i bevis.
Ja, det är svårt det.
Den sanna berättelsen om kimbrerna.
Ja, om vi ska tro Erik Rudbeck, vilket vi inte ska, så kommer Kimberna från Österlen minsann.
Ja.
Och det kan Erik Rudbeck bevisa genom att Simrishamn länge stavades som Kimbrishamn. Så där har vi det. Troligare, om man säger så, är att de ursprungligen är kolonisatörer från Bayern som stannat kvar i den här trakten under Fredrik Barbarossas korståg under 1180-talet.
Okej.
Och deras språk, Tautsch, tror jag det uttalas, påminner, som Ingvar Carlsson också konstaterar, mer om tyska än om skånska.
Ja.
Och han skriver också att, citat, om en kimber talar långsamt lär en normalbegåvad bajrare förstå 7 av 10 meningar.
Yeah.
En av de kimbriska orterna är Luzerna med 350 invånare som pratar Tautsch med varann till vardags. Och där har också Karlsson gjort en slags fältstudie i menyer och vägskyltar där de mesta presenteras då på det tyskaktiga Tautsch.
Han har åkt dit på semester, låter det som.
Ja, jag har för mig att vara Luzerna.
Ja.
Man kan äta kartoffel och knödel och allt möjligt där.
Ja. Samma typ av studie har jag gjort på Korsika.
Ja, vad trevligt.
Jag har också sett vägskyltar och ätit korsikansk mat och så.
Ja, vad kan det vara?
Den är ganska rustik, va? Den är inte lika förfinad som den franska. Det är mycket får.
Okej, okay, ja. Annars så pratas också det kimbiska språket i orterna Giazza och Ruana.
Kastanjöl var det mycket på Korsika, kommer jag på nu också. Fortsätt.
Ja, okej, kastanjöl. Men som vanligt så är det i allt mindre grad som man pratar Tautsch, och det är mest äldre som gör det. Enligt engelska Wikipedia så pratar bara 19 personer av de 133 invånarna i Giazza Tautsch.
Ja.
Så det är inte så mycket. Jag tänkte ta ett gemensamt grepp på de här folken under 1800- och 1900-talen här, för det är ganska likartad utveckling. Under 1860-talet så förenas de italienska staterna i en gemensam stat. Italien bildas. Den här rörelsen Risorgimento kallas enandet. Och det är med Garibaldi, din favorit och allt det här.
Ja, min favorit, jag ställer mig inte bakom allt som Garibaldi gjorde och stod för, men han är ju, nej, en härlig historisk aktör,
ja,
i det här, den nationalistiska romantikens vimmel.
Mm. Jo, han är ju färgstark. Men nu ska vi prata om ladinerna här.
Mm.
Det här är inte bara goda nyheter för de här folken då. Ladinerna försökte undvika att inkorporeras i det övriga Italien, och de utropade sin kärlek till Österrike och Sydtyrolen eftersom de hade samma livsstil och sådär.
Mm.
Och efter första världskriget, när Österrike har kollapsat, så förklarar man att man antingen vill man bli självständig eller få ingå i Österrike istället här. Och en deklaration lät så här då: vi är inga italienare och vi har aldrig velat räknas till dem. Inte heller i framtiden vill vi bli italienare. Tysktyrolarnas öde är också vårt öde. Deras framtid är också vår framtid. Med dem har vi, liksom redan våra förfäder, sedan länge levt nära tillsammans i bästa samförstånd. Så ska det också förbli. Vi är tyrolare och vi vill förbli tyrolare. Och Italiens enande ledde också förstås till att man försökte italienisera de här folken. Fulanskan, den sätts under hårt tryck i förjulien. Man byter namn på orter och undervisningen i skolan bedrivs ju på italienska med italienska lärare och allt det där.
Mm.
Och för kimberna så blir ju första världskriget en katastrof, för frontlinjen mellan Italien och Österrike skär ju genom deras område i bergen och många tvingas fly. Och somliga flyr då söderut, och där är det inte läge att gå omkring och prata ett tysk liknande språk.
Nej, verkligen inte.
Som gör att man kan tas för att vara österrikare, och därför börjar många då övergå till italienska istället.
Mm.
Sen har vi förstås fascisterna under 1920-talet som genomför en ny italieniseringskampanj riktad mot de här folkslagen som inte betraktar sig som italienare. Mussolinis kampanjer då riktar sig mot både kimber, fulaner och ladiner. Själva begreppet ladinsk förbjuds, och forskare försöker intensivt bevisa att ladinskan bara är en slags italiensk dialekt.
Mm.
Men sen har vi då den här grejen att Mussolini och Hitler har ju någon slags kompanjonskap.
Mm.
Och då utarbetar man en möjlighet att människor som vill ska kunna flytta till Österrike bland kimberna och ladinerna framförallt, som har intresse av det. Det är ett par hundra kimber som gör det och ett par tusen ladiner som gör det. Under 70-talet så får ladinerna en viss form av självständighet, med rätt att värna seder och bruk och sådär. Man bildar kulturinstitut för det ladinska språket och så. Totalt finns det 35 000 ladiner idag. Och sen 1989 har man rätt att använda ladinska i kontakt med myndigheter och så. I provinsen Bolzano, där de är flest.
Mm.
När det gäller fulanska språket så blev det blev inte erkänt som minoritetsspråk i Italien ens efter andra världskriget. Tyskan, franskan och slovenskan blev ju där, men som vi har varit inne på, de har moderländer som kan lägga mer eller mindre tyngd bakom sådana önskemål. Det hade ju inte fulanerna. Dessutom flyttar ju många italienare till området här då. Vi har ju helt plötsligt det kommunistiska Jugoslavien som är på andra sidan gränsen.
Mm.
Och därför behöver man ha tiotusentals soldater i regionen. Och de pratar italienska. Så det blandas ju upp här hela tiden. Och fulanskan börjar få svårt att klara sig då. Men under 60-talet så uppstår en reaktion på den här synen att fulanskan är ett gammalt bonnigt språk. Och det bildas nya organisationer och det är kulturpersonligheter som kämpar för obligatorisk språkundervisning i fulanska och att regionen ska få en egen administration och allt det här. 1976 dessutom så drabbas regionen norr om Udine av en jordbävning. Och som det kan vara när det uppstår katastrofer så blir samarbetet för att hjälpa varandra, det stärker ju identiteten, att här kämpar vi tillsammans för att klara oss och sådär.
Just det.
Och det kanske underlättas också av att den italienska staten agerar en smula slött i sammanhanget.
Mm.
Under 90-talet så har vi också partiet Lega Nord som har fått till en svängning i synen på de här små språken. Lega Nord är ju ett parti på högerkanten som bland annat har förespråkat att norra Italien, hela Padanien som det kallas, ska separeras och bli självständigt från Rom och södra Italien.
Mm.
Och i linje med den typen av argument så ligger det förstås då att man vill påvisa alla skillnader som finns med övriga Italien. Och därför har man vurmat för de här små språkens rättigheter och så då. Och ett resultat av det är att fulanskan har blivit jämställt med italienskan. Så att alla protokoll och skyltar ska vara tvåspråkiga nu och så. Fulanskan är ju hotad och inte hotad. Både och. Alltså det är färre som pratar till vardags i städerna. I Udine så är det italienskan som dominerar. Men på landsbygden så det är lite annorlunda. Det är ungefär 500 000 personer som pratar fulanska.
Alltså och, 500 000?
Ja, och det är 1,2 miljoner i Friulien totalt då, eller i den regionen i så att säga distriktet. Och det publiceras ett hundratal böcker på fulanska varje år och det finns tidskrifter och till och med en radiokanal och sådär. Dessutom finns det ytterligare 1 miljon fulaner runt om i världen med fulanskt ursprung åtminstone.
Mm.
Och många av de här språken har ju varit utdömda och försvinna i århundraden, men hankar sig kvar och det är ju trevligt. Jag tror att de som är värst ute är nog de här kimberna som pratar tauts.
Ja, verkligen.
Som har mörkt ute.
Av de folken i Alperna.
Ja.
Superintressant. 0% av det där kunde jag sedan tidigare.
Ja, det är det här som är intressant som sagt.
Ja, verkligen. Jag tänker att vi kan avsluta. Jag hade egentligen tänkt prata om bretonner också, men det finns ju, vi kan göra fler avsnitt om små folk i framtiden.
Oh ja.
Vem vet, men jag tänkte verkligen på det här med språk, för vi har ju refererat mycket till Karlsson och i sin bok lyfter han flera argument för de små folkens fortsatta livskraft. Han lyfter den medvetna politiken från EU, inte minst, som har tvingat fram på många håll att minoritetsspråk har erkänts. Och att det faktiskt, jag menar, det finns pengar för radiosändningar, för undervisning och hämta för såna här grupper. Men han lyfter också den tekniska utvecklingen som följt med de senaste decenniernas digitalisering. Han skriver att tack vare internet kan en person i diasporan idag på ett helt annat sätt hålla kontakt med sitt ursprung och sitt lilla språk. Nätet har också gett små minoriteter helt andra möjligheter att bedriva undervisning i det egna språket. Och inte minst att marknadsföra sin ofta isolerade och avlägset belägna trakter och erbjudna för kräsna turister okända och exotiska europeiska möjligheter. Och det är sant, men det är samtidigt inte hela sanningen, tänker jag. För som jag var inne på, den större språkliga utvecklingen i världen är en av massiv språkdöd, där de stora språken, inte minst engelskan, med girig aptit äter de små språken. Som jag sa, ungefär hälften av de språken som finns i världen är hotade. Och det här är ett ämne jag brukar använda i min svenska undervisning. Det är tacksamt, för det blir en nästan filosofisk övning för eleverna. Hur ska man förhålla sig till språkdöd? Ska man bry sig överhuvudtaget? För språkdöd är också i någon mån en naturlig process. Språk har dött genom historien. I en artikel i Språktidningen har Ingela Hofsten intervjuat några olika forskare. Den här artikeln började ha några år på nacken, men den var nästan helt ny när jag började använda den i min undervisning en gång i tiden.
Ja, så där kan det gå med material.
Så är det. Hon pratar med Östen Dahl som är, eller var, professor i allmän språkvetenskap. Han får agera pessimist. De flesta människor inser inte hur svårt det är att verkligen få ett språk att överleva. Det räcker inte med att tala det på söndagar, utan det måste läras in som modersmål. Från det att barnen är små, därefter måste det talas hela tiden. Om man ska vara helt säker på att ett språk ska kunna fortsätta leva, skulle man nog behöva sätta staket runt det området där språket talas och inte tillåta vare sig in- eller utflyttning. Och även om man inte tar till sådana extrema åtgärder måste man också ställa sig frågan om hur språket ska fungera. På vilket sätt ska språket leva vidare? Nu fulciterar jag lite grann här bara för att lyfta fram de strängare sidorna av det han säger. Men överlag kan man slå fast att det inte är säkert att det räcker att ha YouTube-kurser i små språk för att det ska fortsatt vara livskraftigt. Jag brukar lyfta Grönland som ett exempel. Grönländskan under den danska kolonialperioden har inte utvecklats så att det kan fungera som ett akademiskt skriftspråk. Man kan inte forska på grönländska, man kan inte använda grönländskan till alla saker som behövs för ett täckande språk.
Mm.
Så istället har man ju på Grönland använt danskan. Men danskan är ju idag avskydd på Grönland eftersom det är förtryckarens verktyg.
Mm.
Och då har det varit uppe till diskussion flera gånger, borde vi inte bara byta till engelska? Men all forskning säger ju det, att engelskan kommer konkurrera ut ett svagt språk som grönländskan. Och då är det antagligen bättre att ha danska och grönländska bredvid varandra än ett så starkt och hungrigt språk som engelskan.
Mm.
Vilket är väldigt intressant. Om man inte kan bedriva avancerad undervisning, skriva litteratur och göra podcasts på ett språk, hur ska det då kunna utvecklas? Men i samma artikel intervjuas Lena Huss, professor i finska, som intar ett lite eljest perspektiv. Jag tror på flerspråksideologin, säger hon. Större delen av mänskligheten växer upp med flera språk omkring sig, och det har visat sig vara positivt för individernas mentala förmåga och sociala utveckling. Det är inget konstigt att växa upp i Sverige och prata umesamiska och svenska. Att använda olika språk för olika saker. Det gör de flesta människorna i världen, bara inte med just de två språken.
Mm.
Och man kan bo på Korsika och prata korsikanska med grannen och läsa nyheter på franska.
Ja.
Man kan bo i Alperna och prata, vad hade vi?
Tauch.
Och sen åka ner och prata italienska. Ja. Nu verkar det inte så många som gör det. Men man kan, för varje språk som dör är ju på ett sätt en tragedi. Det är en historia och en identitet som försvinner. Men, å andra sidan, samtidigt så är en enorm språklig mångfald också, eller kan vara ett problem när det kommer till modernisering. Och mitt sista exempel då är den situationen, vi har en knappast längre i Europa. Antalet människor som bara pratar samiska eller walesiska eller frisiska, det är försvinnande litet. Men om vi tar ett land som Papua Nya Guinea, som har typ 800 olika språk,
mm,
och inte dialekter utan olika språk, och som är ett fattigt land, där är modernisering ganska högt prioriterat, och det kan vara lite krasst viktigare att höja levnadskvaliteten än att bevara varje språk, varje historia, varje minne.
Ja, ska man se det krasst som sagt, så är väl kanske så, ja,
mm,
förstås.
Vi behöver inte komma med några definitiva svar. Men nej, där har vi några europeiska småfolk.
Det har vi.
Får vi igång med historiepodden?
För år 2020.
Så är det. Tack för idag, Daniel.
Tack själv, Robin.
Ha en fin vecka nu. Vi hörs igen nästa söndag.
Tack för att ni har lyssnat.
Hej!
Hej, hej.